P1 Dokumentär. När tvångstankarna tar över. Av Peter Pekka Jonsson.
Läkarintyg. Peter Jonsson, ja det är ju jag det. Diagnoser. Tvångssyndrom präglat av tvångstankar. Medelsvår depressiv episod. Patienten har ett tvångssyndrom som förelegat i 3 decennier. Han har tydliga tvångstankar och ritualer. Trots detta har han tidigare kunnat arbeta som radioproducent. Jag befinner mig på en psykiatrisk avdelning i Malmö. Ja, jag hamnade här för att tvånget, ritualerna, ångesten helt höll på att ta koll på mig. Jag började dessutom dricka alldeles för mycket alkohol för jag hade inget sätt att hantera det här på längre. Ja, jag kände att jag ville sluta helt enkelt och jag stod flera nätter på takterrassen där jag bor och tittade ner på asfalten och hade bestämt mig för att hoppa. Men ambulansen kom och hämtade mig och nu är jag här då på den här avdelningen. Redan efter 1,5 veckor, jag har varit här nu drygt 3 veckor, så ville läkaren skriva ut mig och sa att Peter, vi tycker att det är dags för dig att åka hem nu snart. Men jag sa, ni kan ju inte skicka hem mig nu, jag mår ju pissdåligt. Förstår ni inte att jag har blivit expert efter 30 år med den här sjukdomen? Att härbärgera det, att inte visa det för någon. Det är ju ingen som har vetat. Det kommer fram när man är själv. Det är ingenting som syns. Ja, jag känner i alla fall när jag kommer ut härifrån att jag radikalt måste förändra mitt liv. Alltså jag kan inte leva på det här sättet med det stresspåslag jag har haft, utan jag måste anpassa mitt liv efter den här diagnosen nu.
Aktivitetsbegränsning. Tvånget styr patientens liv påtagligt, har ritualer. Orolig för smitta eller kontamination från läkemedel eller kemiska produkter. Han har tydliga hypokondriska idéer som ibland gränsar till vanföreställningar. Patienten är nu konvalescent efter utskrivning från slutenvårdstillfället inom psykiatrin. Planen är att han ska flytta till Sundsvall och där pröva frilansarbetet. Det har gått nästan 3 månader sedan jag skrevs ut. Jag tar en paus på balkongen i min lägenhet i Malmö. Inne väntar flyttkartongerna på att bli färdigpackade. Jag är på väg till Sundsvall, närmare min son, och har till och med hittat ett drömhus. Det måste bli en förändring. Tänk tillbaka på när tvångssyndromet, eller OCD:n som det heter på engelska, slog till på riktigt första gången. Det var 1991. Och jag hade då under ett antal år jobbat som mentalskötare på Långbro mentalsjukhus i Stockholm. Och bland annat jobbat då med patienter med tvångsproblematik faktiskt. Jag visste ganska bra vad tvångsproblematik var också, eftersom jag ju växte upp med en mormor som var svårt drabbad av det här. Jag ska gå in här faktiskt. Behöver lite kallt. Hur som helst så, det kom helt plötsligt över mig När jag kom hem, jag bodde då i ett kollektiv hos en kompis i Sundbyberg. Jag hade träffat en jättefin tjej. Samtidigt hade jag också fått kontrakt med ett stort skivbolag och höll på att spela in min debutplatta, någonting som jag hade drömt om i många, många år. Så kom jag hem en dag från jobbet och det kändes faktiskt som att någonting hände. Det slog till liksom inifrån på något sätt. Och det började så här ungefär, va? Så här. Det första som hände var att jag skulle dricka vatten, men sen jag skulle stänga av vattenkranen så kunde jag inte göra det, för det kändes så jävla fel, va? Så att jag var tvungen att sätta på den igen och stänga av den igen. Det kändes fortfarande jävligt fel. Och så höll jag på så där, va? Och jag bara kände, fan, vad håller jag på med? Jag håller på att bli galen helt enkelt. Alltså. Vad fan är det här? Och det fortsatte bara med nästa grej. Det blev liksom kylskåpsdörren. Jag skulle ta någonting i kylen och så skulle jag... Ja, när jag hade gjort det liksom och stängde, då kändes det fel. Så jag var tvungen att öppna och stänga. Öppna och stänga. Jag kände liksom att jag håller på att tappa liksom greppet, va? Och så fort jag liksom tvingade mig själv att sluta med någonting, va, så kom det helt plötsligt någonting annat. Så det kändes fel när jag släckte lyset. Alltså, så där kunde jag hålla på länge, länge, länge. Det känns som att man blir besatt av någonting som har större, som kontrollerar ens tankar och känslor helt enkelt, va? Och som gör att man känner sig tvungen att göra vissa saker, annars kommer saker och ting gå åt helvete, eller att man kommer att dö, eller någonting farligt kommer att hända. Och det där är så starkt, va? Så att man kan inte sluta. Så jag var ju sjukskriven då lite grann, för att jag kände att det här funkar ju inte riktigt, va? Och jag kommer ihåg också i den här perioden så skulle jag testa någon medicin, och det var ju Prozac då, som var ganska nytt då. Och jag träffade en läkare då som sa till mig att Peter, du får nog räkna med att du kanske inte kan ha ett riktigt jobb och liksom leva, ja, jobba som vanligt och sådär. Du får nog räkna kanske med att äta mediciner hela livet. Och jag tyckte det lät så jävla deprimerande och liksom... Ja, knäckande liksom. Och jag kände att jag ville liksom inte göra det, va? Helt enkelt. Och det här var 91. Ett sätt för mig att hantera det här på, det var ju med musik, som alltid har varit min ventil liksom. Tjena Patrik, Peter här.
Hur är läget?
Jo, det är okej. Jag ringer upp Patrik, en av mina äldsta och bästa vänner som bor i USA. Han har känt till mitt tvångssyndrom, min OCD, länge. Hur märkte du det först liksom?
Det märkte jag redan från början, när vi först träffades, tror jag. Första gången som jag var hemma hos dig. Och vi skulle iväg ut på stan någonstans efteråt, men vi kom aldrig iväg. Du kunde inte slita dig från spisen, som vi inte ens hade använt. Men du fortsatte att kolla spisen för att se till att den var avstängd innan vi gav oss iväg. Jag begrep inte varför den skulle kollas, eftersom den aldrig hade varit på. Fast jag visste ju inte vad det kunde bero på. Jag tyckte bara att det verkade väldigt konstigt. Och så där kunde det fortsätta. Det kändes som att du var petig. Och att du i varje läge, när du ställde en fråga liksom, så kunde jag svara på frågan, vad det nu kan ha varit, vad det handlar om. musik eller om det var kanske en tjej eller någonting, så kunde du fortsätta att ställa frågan, för trots att jag hade svarat på den redan. Och sen formulerar du om frågan fast det är samma fråga, så får du samma svar tillbaka. Och sen formulerar du om den en gång till. Det är någonting som bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och det upplevde jag som konstigt och utmattande. Men det verkade vara mera utmattande för dig, eftersom du aldrig fick svaret liksom.
Du tyckte det var jobbigt alltså?
Jag tyckte det var jobbigt för jag fattade inte vad det var för något. Det var någon slags reflex. Och det var ingenting som jag kunde sätta ett namn eller en stämpel på och säga att jaha, det kanske är en del av OCD.
Ja, det fanns ju inte då.
Nej, precis. Och nu, det är liksom lätt att glömma bort att det här var ganska länge sedan. Det var ju mycket som inte pratades om för 40 år sedan liksom. Mm.
Men vi gjorde jävligt mycket musik också.
Ja, vi gjorde jävligt mycket musik. Det är det som var poängen. Och både för dig och mig så tror jag att vi båda har våra spöken. Och det är musiken som gör det hela lite enklare. Att vi har den som ett slags skydd.
När den här djävulen har tagit sitt grepp, saknar jag allt vett. När den här djävulen sätter mig på prov, det finns ingen pardon. När den här djävulen har sagt till om sitt, då blir helvetet mitt. När den här djävulen läser sin bok, löper jag amok. Han säger titta inte människor för länge in i ögonen, de bränner din själ. Visa inte någon dina hemligheter, för du, ingen vill dig väl.
Tjena!
Det är julafton.
Hallå där!
Hej!
Och för första gången på kanske 10 år firar jag tillsammans med min syster och hennes familj på landet.
Tjena! God jul!
Jag har sålt min lägenhet i Malmö och flyttat in i mitt drömhus. Planerar också på att starta en lokal OCD-grupp här i Sundsvall. Och det viktigaste av allt, jag är närmare min son.
Det är bra, kära.
Ja, vi missade iväg hit, men vi var lite sena. Så att det blev lite bråttom.
Ja, det är okej. Okay. Men så... det hinner precis till Kalle, tror jag.
Ja,
det är perfekt.
Undrar hur min syster Katarina har upplevt min OCD.
Ja, men du kunde ha svårt liksom att göra dig klar och komma ut ur lägenheten till exempel. Sådana där saker, det kunde vara en enkel sak, men du liksom ville göra den flera gånger. Men du har haft en stor oro också, kan jag tycka, en rädsla. Särskilt om man ska hålla på med någon slags kemikalie eller någonting. Att du är orolig att saker ska vara farligt. Kan man andas det här? Kan man få det på huden? Kan det bli farligt? Väldigt, liksom, lite överdrivet rädd. Sådana typer av saker. Det vet jag inte om det hör till OCD:n eller inte.
Ja, men det gör det. Men jag har tänkt på en grej att... jag menar, mormor hade ju OCD.
Ja.
Och jag kommer ihåg en grej. När jag gick i trean. Så hade jag varit ute och lekt med en klasskompis som hette Janne. Och han var ju lite busig för att han snusade när han gick i trean. Liksom.
Mm.
Det var ju lite så här, tyckte man ju var lite häftigt på ett sätt. Men mormor och morfar kom och hämtade mig i bilen. Och så frågade hon, vad har ni gjort då? Liksom, vi hade pallat krusbär på en öde tomt där liksom. Och så berättade jag det och så sa jag att, Janne snusar liksom. Snusan? Hon var helt chockad och så sa hon, men tänk dig då Om du har fått i dig snusen från hans fingrar på krusbär och äter samma krusbär, då kan jag blivit typ förgiftad.
Mm.
Så liksom. Och så tänkte jag liksom att, kommer det därifrån liksom? Förstår du?
Ja, jag förstår. Menar. Ja. Så hon var ju speciell och det, man liksom tänkte inte så mycket på det, för hon var ju sådär. Och hon var liksom ganska nervös av sig. Men hon ville ju ha saker liksom på ett visst sätt, kan man väl säga. Det skulle vara på ett visst sätt. Det jag kommer ihåg mest, det var ju när hon låg i sängen och läste morgontidningen. Och när hon läste liksom nyheter som hon tyckte var otäckt, så gjorde hon jättekonstiga grimaser. Hon skulle dra upp överläppen, eller båda läpparna typ till näsan här. Och sen drog hon ner läpparna så här, jättelångt mot...
Jag kommer ihåg det också.
Ja, men så gjorde hon om det där, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det såg helt sjukt ut.
Det var ju jättekonstigt.
Ja, visst. Det var lite konstigt. Men man slutar ju reagera liksom ändå. Annars var det väl mest att hon var så orolig och liksom rädd att det skulle hända någon av oss någonting.
Men har du tänkt på någonting nu på senare tid när det gäller mig? Är det någonting du lägger märke till? Liksom?
En sak som jag kan märka, men det vet jag inte heller om det har med OCD att göra eller inte. Det är att jag tycker jag hör på dig om du mår dåligt. Om vi pratar i telefon, då kan jag tycka att du stakar dig mycket, liksom. Hackar dig fram, ja, så innan orden bara kommer inte ur munnen på dig, liksom, med något flyt, utan det kan bli lite så här, och innan du kommer till vad du ska säga. Lite åt det hållet, det kan jag, det märker jag. Då och då mår oftast dåligt.
Ja, förklara det, den som kan. Det är ju helt sjukt. Mm. Alltså, hur det kan bli.
Ja.
Och nu förstår jag hur jävla jobbet mormor måste ha haft. Alltså. Men hon åt ju så bril hela livet också. Liksom. Mm. Jag vet inte. Hur hon skulle ha klarat sig utan det eller utan morfar, det vet jag inte.
Dig, Peter.
Ja, tack. Första gluggen i år.
Mm-hmm. Ja, det blir för mig, jag tror jag. Inte mig.
Klockan är 11:30 och jag har precis gått upp. Det är lite konstigt sent kanske, men jag hade svårt att somna i natt. Somna inte förrän vid 4-tiden kanske. Men idag är det en sån här obegripligt jobbig dag då jag har väldigt svårt att ta på mig kläderna. Strumporna gick ganska bra, men sen fastnade jag i att ta på mig den här förbannade t-shirten. Som det känns liksom fel när jag tagit på mig den, och så måste jag... ta av mig den, och så måste det kännas på ett speciellt sätt när jag tar av mig den. Och sen ska jag sätta på mig den igen, och så får jag ta av mig den och på mig den. Och så där håller det på liksom. Och det, nu står jag här utan tröja på mig för att jag har försökt så många gånger. Men jag lärde mig ett trick av en beteendeterapeut som jag träffade. Och det var att innan jag började klä på mig helt enkelt, så får man låta ödet bestämma. Så hon frågade mig, har du någon tärning hemma? Ja, tror jag väl. Ja, men gör så här då att om du slår en ojämn siffra så får du hålla på hur som helst och fippla hur många gånger som helst. Men slår du en jämn siffra så får du bara göra allting rätt på en gång. Och sen så graderar du från en skala från 0 till 10 om hur jobbigt du tyckte att det var att ta på dig kläderna efter att du hade slagit den här tärningen. Där 0 är det lägsta och 10 är så jobbigt så att du inte står ut.
Ja, jag hade ingen tärning hemma, men jag började med en 10-krona istället. Så att då tänkte jag att om 10:an kommer upp, då måste allting vara tipptopp rätt på en gång. Och kommer gubben upp, då får jag liksom hålla på och fippla. Så nu ska jag ta hjälp av den här kronan, får se. Det blev gubben, så den här gången får jag hålla på hur många gånger som helst. Ja, okej. Okay. Men det lustiga var med det här med att låta ödet bestämma, det var att även om gubben kom upp, så var det på något sätt som att det ändå blev så att ja, men det är väl lika bra att göra allting rätt på en gång då, ändå. Och när jag sen graderade det, så var det att det var bara 2 eller 3, fast det var så jobbigt innan jag slog den här kronan. Och det är väldigt lustigt faktiskt hur det kan bli. Men nu ska jag se om det kan funka nu den här gången då. Med tröjan. Ja. Tröjan är på.
Det är måndag den 11 mars. Inte vilken måndag som helst, i alla fall inte för mig, för ikväll ska jag starta upp den nya lokalavdelningen av Svenska OCD-förbundet här i Sundsvall.
Här 8:30 i P4 Västernorrland. Och ikväll så hålls det första mötet i Sundsvall för en förening för människor med tvångssyndrom, OCD. Och Peter Pekka Jonsson som startat föreningen, han har själv kämpat med tvångssyndrom i nästan 30 år.
Det är många som har OCD som skäms väldigt mycket för sina problem.
För Peter blev tvången och ritualerna allt fler, och när det började ta över hans liv så sökte han hjälp. Och för honom har KBT blivit räddningen, kognitiv beteendeterapi. Men det är många som lider i det tysta.
Som kanske isolerar sig och kanske inte har någon att prata med om det här. Och många drar sig också för att söka hjälp. Jag tror att i snitt är det typ 8 år innan man får en diagnos.
Man uppskattar att ungefär 2% av befolkningen har OCD med olika svåra symptom. Och från och med nu finns en träffpunkt i Sundsvall när nybildade lokalavdelningen av OCD-förbundet håller sitt första möte ikväll.
P4 Västernorrland, Sveriges Radio.
Ja, jag har väl inte någon särskild plan för ikväll, vad som ska hända. Jag tänker att vi får improvisera lite. Det blir vad vi som kommer dit gör det till, tänker jag. Det är ju så att många som har OCD döljer det, blir expert på att dölja det. Jag har inte berättat för många, och så jag hoppas ju kunna ändra på det lite grann med det här då. Vi ser, kommer en rondell här? Ja, nej, det ska bli spännande att se. Ja, 1,5 timme alltså, kan man säga. Ja. Men det är ju liksom, det är imponerande. Det är ju liksom 3 timmar för att liksom fram och tillbaka för att vara med här då. Det är ju häftigt. Ja, vad bra.
En vinter började det. När alla sov så gick jag upp och jag kollade typ om spisen var avstängd eller om alla ljus var släckta och sånt där. Sen så bara började det övergå till att jag var rädd för bakterier och tvätta händerna och sånt där.
Josefin är 14 år och har kommit med sin mamma ända från Hälsingland för att vara med på OCD-gruppens träff.
Alltså det var typ paniktankar. Tänk om någon som har varit typ på något så här äckligt ställe och så här varit och rört det jag ska röra typ.
Hur gammal var du då?
Det var väl typ för 3 år sedan kanske. Så det var ett tag. Men det här med att jag först kollade med spisen och det där. Det var kanske ett eller två år innan. Det var bara panik typ. Tänk om någonting händer. Tänk om huset brinner ner och så kunde jag ha gjort någonting för att stoppa det.
Och då var det alltså 11 år?
Mm.
Var det någon som förklarade för dig att du har OCD eller hur, vad hände?
Nej, alltså man tänkte väl bara att man hela typ knäpp eller har någon konstiga tankar eller så. Det var det ingenting mer typ.
Jag känner igen allting. Jag var i Josefins ålder när det började. Jag gick på högstadiet.
Åke är också med ikväll. Han drabbades av OCD i början av 70-talet.
Och det började ju med att jag började plocka skräp. För att jag tänkte att tog jag inte upp det där skräpet så skulle det liksom hända mina anhöriga någonting. Att de skulle bli sjuka eller dö till och med.
Alltså skräp ute alltså?
Ja, skräp ute. Men sen, ja, vad heter det, sökte ju hjälp då på skolsköterskan och remitterade mig till ja, distriktsläkaren och till sjukhuset. Fick en stor utredning för att jag trodde att jag hade fått hjärntumör. Att det hade hänt och hemskt, det var så konstigt i huvudet på mig. Men jag fick aldrig någon riktig diagnos. Jag kanske inte kunde ställa diagnos på den tiden på tvångssyndrom.
Du har ändå lyckats jobba hela livet. Alltså, hur har det påverkat dig?
Ja, men jag har ju varit bra i perioder. Liksom. Jag har liksom inte haft följt påslag utan jag har. Men värst har ju panikångesten varit. Då har jag haft det också. Då har man ju fått fly från en massa grejer och tacka nej till mycket grejer också för att man ska kunna göra sina ritualer och slippa få panikångest och måste fly. Då har man fått tacka nej då till arbetsresor och annat skoj.
Har du någon tanke själv om var du kommer ifrån?
Ja, i mitt fall skulle jag tänka att det är något genetiskt. Min syster säger att det är någonting på manliga sidan i släkten min. Vi är flera som har ett. Men sen är det ju hur livet gestaltas också. Jag har ju haft lyckliga perioder. Då har jag nästan varit besvärsfri. När barnen var små. Och jag hade liksom en idrottskarriär på 10 år också. Då var tvånget borta men jag hade fortfarande perioder av panikångest. Men sen när barnen var lite äldre då kom ju tvånget tillbaka och mycket problem med såna här farliga grejer som man ska liksom lägga undan och göra rent och kasta bort och sånt som andra kan, speciellt barn då, kan skada sig på. Knivar, mediciner, kemikalier.
Vad säger du Josefin? Vad är jobbigast för dig nu?
Hemma. Där man kan bara slappna av. Men då slappnar man av lite för mycket. Så att man kan göra det här ännu mer. Liksom. När man är ute då måste man ju typ göra lite undantag. Så här, för att inte verka lite sticka ut. Typ. Alltså så.
Du lyckas hålla ihop dig själv under dagen på skolan och så. Men sen så blommar du ut hemma.
Ja, absolut.
Det blir ju att man blir ensam. Det är lite skämmigt och man vill ju liksom inte visa de här ritualerna man kanske har och att man ja, måste gå tillbaka och ha massa ursäkter för att man måste titta till grejer och så. Då är det bäst att vara ensam då så man slipper skämmas. Men det påverkar de anhöriga mycket. Det är en stor anhörigsjukdom också för att man behöver bekräftelse. Till exempel när man tvättar händerna så känns det bra om någon annan kan säga att de är rent, för man tror ju inte själv. Men bekräftelse, det tar en stor bit när man mår som sämst. Att man måste ha bekräftelse av de anhöriga. Mm. Istället för att kanske bli att de skäller på en och vill att man ska skärpa sig.
Tack så mycket för det.
Ja, men tack så mycket. Det var kul att ni kom. Hoppas vi ses nästa år nu.
Ja, tack själv.
Okej.
Tack själv.
Bra initiativ.
Tack. Ha det bra. Hej då. Hej.
Hej då.
Hej, hej. Hej då.
Vilken bra start alltså. Det kom hela 12 personer alltså. Det är ju liksom helt fantastiskt att sitta med ett gäng människor som har så många liknande erfarenheter. Ja. Ja. Ja, nu har jag verkligen hamnat i ett bottenläge vad gäller ångest och tvång. Det är outhärdligt, helt enkelt. För en och en halv vecka sedan så lyckades jag ramla med cykeln och jag landade naturligtvis på samma sida där jag opererade axeln för 14 år sedan. Och jag mådde jättedåligt då, alltså i ångest och tvång också. Och på något sätt nu så har det här liksom, jag är rädd att jag har slagit upp det här igen och det har dragit på ett sånt ångestpåslag så att nu fastnar jag i en massa tvångsgrejer. Alltså, och göra grejer som att gå och handla och såna här saker blir jättesvårt alltså. Och det är då från att ha varit okej. Men det här liksom får att tippa över alltså på ett sätt som jag inte vet vad jag ska göra med faktiskt. Så därför så tog jag kontakt med min första KBT-terapeut, hon som hjälpte mig i mitten på 90-talet. Legitimerade psykologen och legitimerade psykoterapeuten Anna Kahn Kreku. Och få se om hon kan liksom hjälpa mig få något sätt ur det här, för att jag, så här kan jag inte må bara.
Du, det är inte konstigt tänker jag att det kan bli så här att det kommer upp igen. Okay. Att du får så här mycket ångest kring en situation som liknar den som du var med om innan.
Okej.
Okay. Jag är inte så förvånad över det. Det är fortfarande skört. Jag har funderat lite grann kring det här med bakslag eller återfall. Har du funderat i de termerna någonting? Om det är ett bakslag eller ett återfall du har råkat ut för?
Jag fattar inte vad du menar då. Hur menar du då?
Nej, ett återfall tänker jag, då är man tillbaka på ruta ett. Och ett bakslag, det är en tillfällig dipp.
Jag kan inte säga att jag är tillbaka på ruta ett. Det kan jag inte säga att jag är faktiskt.
Nej, vad bra.
Ja.
Vad bra. Det är mer av ett bakslag som du har fått.
Det blir liksom en grej för mycket. Va? Så att då mår jag så dåligt så att jag tänker, hur liksom ska det bli nu när min son kommer i övermorgon? Då liksom, kommer jag fixa det här nu? Va? För att jag vill ju inte liksom, att han ska bli så påverkad av min ångestnivå. Liksom, mitt tvång. Liksom.
Nej. Nej, det är klart att det blir jättejobbigt. Och det är klart att det sätter igång jättemycket tankar.
Ja, men jag tycker det känns jättejobbigt när jag mår så dåligt och inte ens vet om jag kan ha min son. Liksom. Och då tänkte jag, liksom, ska jag...
Vad skulle hända med honom då?
Men jag tänker liksom att... Han har blivit det någon gång också, orolig när jag mår dåligt. Liksom. Jag har ju berättat...
Hur gammal är
han? Han är 13.
Ja.
Jag har ju berättat för honom om lite om tvång och sådär. Men jag har märkt några gånger när han har blivit orolig. Och det är ju inget kul liksom.
Nej, det är inget kul. Men allt du kan berätta för honom är väl jätteviktigt och bra.
Ja.
När du inte behöver tvånga, att ni kan ta det lite lugnt och ha något samtal över en tekopp eller någonting.
Ja.
Och det är ju ingenting han ska göra någonting åt. Det är ju inte hans grej.
Nej.
Nej. Och han behöver ju inte oroa sig så.
Nej.
Nej. Så jag tänker avlasta honom så mycket du kan. Och det gör du säkert ändå.
Ja.
Ja. Men du, vad var det som fungerade när vi jobbade, minns du? Vad var det som var fruktbart?
Alltså, jag vet inte. Du tvingade mig göra en massa jävla jobbiga saker. Kom
ja, och sen, det gjorde vi.
Och sen så skulle jag skriva upp någon lista på tankestrategier. Till exempel kunde jag tycka att det var jättejobbigt att gå på affären och handla när jag mådde som sämst. Va?
Mm.
Och då skulle jag liksom... Vad är det som är jobbigt? Vad är det som gör att det känns jobbigt? Och sen så ska jag på en skala från 1 till 10, liksom, hur jobbigt känns det innan? Och sen ska jag fylla i hur jobbigt var det egentligen. Liksom.
Ja, ja.
Och det där har jag liksom kommit lite ifrån. För att jag ändå liksom lyckats jobba i 23 år. Och det är väl egentligen verkligen KBT-terapi att göra allting som man vill i alla fall. Fast det är skitjobbigt.
Ja, du har så himla rätt. För att du vill det och behöver det.
Ja. Kan du ge mig någon övning till att gå till en affär? Eller ska jag tänka liksom?
Är det lika jobbigt i alla affärer?
Jag brukar gå till samma affär. En stor ICA Kvantum liksom. Så att, okay. Men det, jag kan ju inte gå i en affär och tvånga liksom. Alltså, fastna i olika grejer. Då tror ju folk att man är galen liksom.
Mm.
Man känner liksom att alla ser hur jävla tokig jag är liksom.
Mm. Eller så tolkar du det lättare också så att det blir vad du tänker.
Ja.
Men vad vet du, så här då.
Mm.
Gå in i affären och gör precis som du gjorde förr. Och se vad som händer, om du fixar det.
Hur då menar du?
Alltså, ta det du behöver ha och så går du ut. Och så ser du vad som händer.
Okej. Okay. Ska jag göra någon värdering och skriva ner liksom innan?
Ja, det kan du göra. Hur jobbigt tänker du att det är? Hur många varor behöver du ha först? Du kanske ska gå in och handla 5 varor första gången. Och så är du inne nog länge så att du känner att det blir okej att vara där inne. Och sen när du har tagit de här 5 varorna så går du ut.
Ja.
Att det är inget bra att springa in och ut, tänker jag. Utan det är bättre att vara kvar en stund.
Ja. Det är ju konstigt att man gör illa axeln och så skulle det bli så jävla jobbigt att gå till affären och handla. Eller ja, hur? Alltså? Ja.
Men jag menar, det är ju inte konstigt egentligen. Det är ju din sårbarhet.
Ja.
Ja, det sätter igång jättemycket hos dig. Jag tycker inte alls att det är så konstigt.
Nej. Ja, det är skitjobbigt alltså.
Ja.
Så det är därför jag ändå funderar på om jag ska gå till någon axelspecialist nu och för att kunna släppa det. Jag vet inte, är det dumt tänkt liksom, eller?
Om du släpper det så kan jag tycka det är okej. Okay. Om du inte släpper det så är det dumt tänkt. För då är det en del av ett tvång.
Ja.
Mm.
Tror du att så det kan vara en del av ett tvång det här?
Alltså jag tänker att det är lite hälsooroinslag du har.
Ja.
Och det är ju släkt med tvång.
Ja.
Så det är liksom samma grej. Att man har hälsooro och kallas för hypokondri förut. Det yttrar sig på ungefär samma sätt.
Ja.
Ja. Men jag tänker också så här, Peter, jag skulle inte ens föreslå det här om vi inte hade känt varandra tidigare.
Nej.
Det är ju ingenting man bara föreslår i telefon.
Nej.
Men frågan är om du skulle försöka att göra som en hierarki på att gå i affären.
Hur då menar du?
Att du börjar med alltså det du måste ha som är lättast och så går du in och så är du där och så handlar du det först och sen så går du ut och skattar efteråt och sen bygger du upp så att du liksom exponerar dig gradvis för mataffären.
Okej.
Okay. Så du har lite styrsel på det så att det inte plötsligt blir att du får jättejobbet utan att du kan liksom börja med det du tänker att det här kan jag fixa.
Ja.
Tror du det vore en idé?
Ja, det vore bra. Jag ska testa det då. Jag skriver ner en lista på vad jag absolut måste ha och så går jag och fixar det liksom.
Ja.
Jag prioriterar hierarkin där och går till affären.
Ja, ja, ja. För det har funkat förut.
Ja, men det har gjort det faktiskt.
Ja, så varför skulle det inte funka igen? Du kan, vi vet det.
Ja. Ja, nu står jag här mitt emot affären. Jag ska försöka göra precis som Anna-Karin Kreker sa. Hålla mig till min hierarkilista på vad jag verkligen behöver. Fokusera, gå in, göra det jag ska och gå ut. Och hur jobbigt känns det här nu? Jag tycker det känns jävligt jobbigt faktiskt. Jag skulle säga att det är 9 på den 10-gradiga skalan över hur jobbigt det känns. Känner jag puls, varm, klibbig, torr i munnen. Skitjobbigt. Det var länge sedan jag mådde så här dåligt. Ja, jag ska få se hur det går. Kommer in här i affären nu. Pulsen stiger. Men i alla fall i en affär som jag är van vid. Så att jag hittar ju grejerna snabbt. Nu när det känns så jävla jobbigt det här. Se. Min son ska ju förhoppningsvis komma imorgon också. Så därför så måste jag ju ha lite grejer nu, hur det än är liksom. För jag vill absolut inte missa att han ska komma till mig, kan jag säga. Så, vi tar en klassiker. Pyttipanna. Okej. Blodtrycket känns högt. Jag känner mig verkligen inget bra alltså. Det kan bli så här jävla mycket ångest av en sån här grej som är axeln. Jag vet inte hur jag ska komma förbi det här. Riktigt. Så. Ja, det känns ju faktiskt som att alla kan se hur jävla dåligt jag mår, hur sjuk jag är. Men jag försöker tänka att jag måste ändå få laga lite mat. Jag ska köpa lite spenat här och göra en spenatpasta. Jag blir alldeles svettig. Alla tittar lite på mig. Men jag har bestämt mig för att göra det här nu, så att det vill jag göra. Lite tomater. Så. Det som är mest jobbigt faktiskt, det är när man ska komma till kassan och så. Och det är lite kö och ja, det kan nästan bli som att man får svimningskänsla faktiskt. På riktigt liksom. Så blev det ju naturligtvis lite kö. Såklart. Och hur jobbigt var det där? Jag skulle vilja säga att det blev inte en nia ändå. Det blev en sexa kanske på den här 10-gradiga skalan. Så det blev inte så jobbigt som jag trodde att det skulle vara faktiskt. Och det är ju så det brukar vara med det här. Att liksom ångesten inför hur jobbet det ska bli, förväntansångesten inför att göra någonting, är oftast större än hur det blir i verkligheten. Och det är ju lite skönt. Bra fotbollsväder.
Ja.
Eller hur? Du får knäppa på dig handskarna. Du får köpa större. Ska du ha trädgårdshandskar nästa gång? Eller?
Nej.
Yeah.
Idag känns det lite bättre och min son är med mig i huset. Vi har precis ätit pyttipanna och spelat lite fotboll på bakgården.
Vad tror du? Nyklippt gräs. Men du glömde en hög där.
Ja, ah, fan.
Kanske ska ta den?
Jag ska ta den.
För det är precis där vi skjuter.
Jag står då.
Vad sa du?
Jag står.
Okej. Okay. Är du beredd? Jag börjar lite löst. Var du för löst?
Ja.
Ah, bra. Snyggt pass. Okej. Okay. Du, jag måste bara fråga. Oj, jag blir andfådd. Det här med tvångssyndrom.
Ja.
Jag bara undrar. Har du märkt det med mig på något sätt?
Ja, det har jag väl märkt när vi typ exempel ska åka iväg någonstans. Så måste du kolla på spisen jättelänge, att den är verkligen av. När vi har stannat med bilen så måste du, jag vet inte vad du gör, men du gör någonting med växelspaken som är ganska länge, som tar ganska lång tid. När vi liksom har stannat så går ur bilen.
Okej. Okay. Vad har du tänkt kring det då?
Jag har tänkt att du bara är lite nojig liksom. Det är väl typ det jag tänkt, att du vill inte att huset ska brinna upp. Eller att bilen ska börja rulla.
Har du tänkt på någonting annat?
Nej,
Känner du på något sätt av att jag har tvång eller att du mår dåligt över det på något sätt?
Nej.
Inte? Någonting?
Nej.
Okej. Mm. Ja, men det är ju skönt att höra att du inte mår dåligt av det. Ska vi testa jonglera lite?
Vi testar.
Vi jonglerar lite. Mm. Åh, okay. Oh, bra! Vem är Gud? Är han på låtsas? Finns han här? Är han sann? Vem är jag? Är jag på låtsas? I min värld har ingen sett.
Ni har hört När tvångstankarna tar över av Peter Pekka Jonsson. Producent Ylva Lindgren. Slutmix Nina Chams. Det här är en P1-dokumentär från 2019. Slow.